Är den på? Det är den andra söndagen i vår predik och serie om bön. Och idag ska vi prata om den begärande bönen. Alltså bönen när vi kommer inför Gud med våra personliga önskningar. Men det kan också vara förböner för andra. Eller böner om att Gud ska gripa in i en situation. Jag kommer även ta upp obesvarade böner. Och hur de kan väcka frågor och tvivel. Varför gör inte Gud någonting? Varför låter han oss vänta? Och varför verkar Gud så tyst? Jag tänkte börja läsa en bibeltext där Gud svarar på bön. Jag valde den dels för att jag gillar hur märklig den är. Och dels för att den innehåller många av de element som kristendomen brukar kritiseras för. Texten är från Andra Kungaboken och ett litet drama mellan tre aktörer. Hiskia, kungen av Juda. Profeten Jesaja och så Herren själv. Ibland kan det vara givande att leva sig in i karaktärerna i Bibeln. Särskilt om man läser evangelierna. Kan man tänka sig in hur man själv hade reagerat om man mött Jesus. Men idag skulle jag vilja föreslå att ni vänder på det. Och försöker se historien från Guds synvinkel när jag läser. Även om jag vet att det är omöjligt. Men bara för att få fart på fantasin lite. Varför gör Gud som han gör egentligen? Så här står det. Ska vi se om vi får fram texten här. Ska jag läsa ändå eller? Där. Hokus pokus eller verklighet. Du kan bläddra fram. Där. Då läser jag. Så här står det. Vid denna tid blev Hiskia allvarligt sjuk. Och profeten Jesaja, Amoson, kom till honom och sa: så säger Herren, se om ditt hus, du ligger för döden. Du kommer inte att överleva. Då vände Hiskia ansiktet mot väggen och bad: Herre, tänk på att jag troget och av hela mitt hjärta har hållit mig till dig. Jag har gjort det som är gott i dina ögon. Och han grät häftigt. Innan Jesaja hade hunnit lämna den mellersta borggården kom Herrens ord till honom. Gå tillbaka och säg till Hiskia, fursten över mitt folk: så säger Herren, din fader Davids Gud. Jag har hört din bön och sett dina tårar. Jag ska göra dig frisk igen. I övermorgon får du gå upp till Herrens hus. Jag lägger ytterligare 15 år till ditt liv. Och jag ska rädda dig och denna stad ur den assyriske kungens hand. Ja, jag ska värna denna stad för min och för min tjänare Davids skull. Sedan lät Jesaja hämta en kaka fikon. Den la man på det onda stället. Och Hiskia blev frisk. Hiskia frågade Jesaja: vad är då tecknet på att Herren ska bota mig? Så att jag i övermorgon får gå upp till Herrens hus. Jesaja sa: detta är tecknet Herren ger dig på att han ska göra vad han har lovat. Ska skuggan fortsätta 10 trappsteg eller gå 10 steg tillbaka? Hiskia svarade: det är lätt för skuggan att ta 10 steg framåt. Nej, låt den gå 10 steg tillbaka. Då ropade profeten Jesaja till Herren och han lät skuggan på trappan gå tillbaka de 10 steg som den redan tagit nedför Aschas trapp. Jag vet inte vad ni tänker om sådana här berättelser. Men jag tror att många som inte tror på Gud har väldigt svårt för sånt här. Och kanske fler än dem också. Det är när de där religiösa typerna tror på sånt här trams. Så
som de börjar vägra blodtransfusioner och folk dör i onödan bara för att de tror att Gud ska bryta mot naturlagarna. Och här vill jag inflika en sak. För trots att Jesaja har hört att Herren ska göra Hiskia frisk igen, så låter han hämta en kaka fikon för att lägga där kungen har ont. Fikon användes som medicin på den här tiden. Så även när vi ber om helande ska vi självklart inte avböja sjukvård. Men om vi vill ta texten på allvar, så säger ju faktiskt Herren att Hiskia ligger för döden och inte kommer att överleva. Då lär ju inte lite fikon hjälpa. Det är säkert på att de förstod lika väl som vi. Men ändå står det att Hiskia blev frisk. Så vad är det egentligen som hände här? För att inte tala om det där tecknet med skuggan. Det gör ju inte historien lättare att förstå direkt. Är det meningen att vi ska tro att Gud ändrade jordklotets rotation så att skuggan och solen gick baklänges? Eller hur ska vi se på det här? För många som är vetenskapligt lagda kan såna här historier kännas som att köra in i en vägg. Det tar liksom tvärstopp. Det är inte så konstigt. För en av sakerna som hände när naturvetenskapen växte fram var att vi började se universum lite som ett slutet rum som lyder under konstanta naturlagar. Och när anden verkar i den här världsbilden blir det ett ingripande utifrån. Eller ovanifrån. Det är därför det heter övernaturligt. Då blir även våra bönesvar övernaturliga. Men jag undrar om det är så. Eller om det är som Paulus säger att Gud inte är långt borta från någon enda av oss. Berättelsen om Hiskia väcker även frågor om bönen. Vad är det vi gör när vi ber Gud om någonting? Och varför vill Gud att vi ska be? Övertalade Hiskia Gud med sin bön? Eller övertygade honom genom sina tårar? Det skulle ju betyda att Gud låter sig styras av våra känslor. Och om vi tror det, kan det vara lite frestande att försöka få Gud att lyda oss. Sen skulle jag vilja göra en viktig distinktion. För när till exempel ateister uttalar sig ibland om bön, kan man föra att de minsann inte tror på trolleri och magi, utan på vetenskapen. Och den åsikten har jag stor respekt för. Men jag tror att vi alla behöver bli bättre på att hålla isär magi och bön. Så vad är magi till att börja med? Vad är en trollformel? Jo, det är en bestämd ramsa. Och om den uttalas korrekt så sker det någonting som man har bestämt. Det handlar alltså om manipulation. Att utöva makt över något eller någon. Och ibland, kanske helt omedvetet, tror jag att även vi försöker manipulera Gud att göra som vi vill. Och för ett tag sedan läste jag en bok som en av framgångsteologins grundare hade skrivit. Och han ställde upp detaljerade steg för hur man ska be för att få bönesvar. Om du ber så här enligt den här mallen, så kommer Gud att svara på dina böner. Men Jesus varnade sina lärjungar för det här. Vi ska inte rabbla tomma ord eller tro att vi ska bli bönhörda för de många ordens skull. Och om vi kräver bönesvar av Gud, då sätter vi oss över Gud. Och ganska ofta kommer jag på mig själv med att i princip be: låt min vilja ske. Gud, gör som jag vill. är det jag som bestämmer. Och jag ser Gud som ett redskap. Trots att det är vi som ska vara redskap för Gud. Men man kan även byta ut liknelsen vid magi mot teknologi. För alla våra ingenjörer. För vad är programmering om inte korrekt skrivna trollformler som får den effekt programmeraren har bestämt? Det är ingen jättebra bild. När jag programmerade under studenter fick jag mest syntaxerror. Eller segmentation fault heter det kanske. Så vi kan ta en bankomat som exempel istället. Vi knappar in vår bön till Gud. 500 kronor. Sen kommer sedlarna ut. Precis lika många kronor som vi knappade in. Både magi och teknologi bygger alltså på kontroll. Vi utövar makt över vår omgivning. Vi har lärt oss att kontrollera naturen. Och på både gott och ont. Men att försöka kontrollera Gud vore nog rätt naivt och övermodigt. Gud är ingen naturresurs. Eller opersonlig kraft som vi kan utnyttja. Den heliga anden är ju inte som The Force i Star Wars. Den Gud som beskrivs i Bibeln är en personlig Gud. Och det gör bön till något helt annat än det här manipulerande hokus pokus. Men inget hokus pokus kan kontrollera Gud. Det får mig att tänka på C.S. Lewis beskrivning av Aslan. Ni vet, lejonet och Jesusfiguren i Narnia-böckerna. Han skriver att Aslan är vild. Han är inget tamt lejon. Vi kan inte tämja Gud. Vi kan inte få Gud att göra något som han inte redan vill göra. Så när vi ber är det framförallt vi som förändras. Så be inte för att försöka förändra Guds vilja. Utan för att Gud ska förändra din vilja. Och för ett par veckor sedan köpte jag den här lilla boken. Anledningen att den är så liten är för att man ska kunna ha med sig den i fickan så här. Det är nämligen en bönebok för de amerikanska soldaterna under andra världskriget. Den är full av små korta böner och visdomsord. Och på ett ställe står det så här. I krigstider måste vi oroa oss mindre för om Gud står på vår sida. Och oroa oss mer för om vi står på Guds sida. Soldater på båda sidor i kriget bad till Gud. Ryssarna bad kanske att de skulle överleva det kommande anfallet. Och tyskarna att fienden skulle ge upp. Hur tror ni att Gud svarar på sådana böner? Mellan 50 och 80 miljoner människor dog i kriget. Och där står den amerikanska soldaten, en vanlig kille i 20-årsåldern. Och blickar ut över de döda på slagfältet med sin lilla bönebok i uniformsfickan. Jag undrar vad han tänkte då. Men jag undrar ännu mer vad Gud tänkte. Han som såg varje människas innersta. Allt hat, all rädsla, men även små glimtar av hopp mitt i allt mörker. Och när man tittar tillbaka på vår historia så här, så blir det så uppenbart hur maktlystna vi människor är. Vi vill ha makt att kunna bestämma över oss själva. över våra egna liv och vår omgivning. Men hur pålitliga är vi egentligen? Vad skulle vi använda makten till om Gud besvarade alla våra böner? Den världen skulle åtminstone inte jag vilja leva i. Och poeten Oscar Wilde, som kanske inte är någon känd kristen poet, men han skrev så här att när gudarna behagar bestraffa oss, när gudarna behagar straffa oss, besvarar de våra böner. Det ligger kanske någonting i det. Notera det längst ner. Och C.S. Lewis, Den stora skilsmässan, är mer en kristen författare som har skrivit en bok. Den stora skilsmässan på samma tanke ungefär. Så. Men Jesus, han uppmanar oss att både be och att höra. Och ibland är det kanske inte lika viktigt alla gånger vad vi säger till Gud som vad Gud vill säga till oss. Men frågan kvarstår ju. Varför får vi inte allt vi ber om? Trots att Jesus säger såna här saker. Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, så att fadern blir förhärligad genom sonen. Om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Och allt vad ni ber om i era böner ska ni få om ni tror. Nu ska vi då tänka kring obesvarade böner. Den unge soldatens familj hemma i USA tackade säkert Gud för att deras son kom hem med livet i behåll. Men många av soldaterna själva plågades ofta av frågan, varför just jag? Hans stupade kamraters familjer hade också bett om Guds beskydd. Och det är nog en fråga som många av oss kan känna igen oss i. Varför helade Gud henne men inte honom? Varför drabbas jag men inte dem? Det kan kännas så godtyckligt ibland. Och vissa saker här i världen är nog meningslösa. Att försöka hitta mening i lidande och död kan leda väldigt fel. Däremot kan Gud vända det onda till någonting gott. Precis som Jesus vände döden på korset till liv. Men för att återgå till de obesvarade bönerna. Som jag ser det finns det två hypotetiska extremfall. Det ena vore att Gud aldrig svarade på bön. Antingen att Gud inte finns eller att han inte bryr sig, eller att han är så avlägsen så att vi inte kan få kontakt med honom. Och det andra extremfallet vore att Gud gav oss allt vi bad om. Det har vi redan varit inne på. Jag liknar det vid trollformler och programkod som ger förväntat resultat varje gång. Men problemet med det är ju som sagt att vi inte förstår vårt eget bästa. Och antagligen skulle göra mer skada än nytta. Och kanske är det därför som det finns så många obesvarade böner även i Bibeln. Och den kändaste av dem alla var det Jesus själv som bad. Det är mitt i natten och mörkret är kompakt. Det är bara några timmar kvar till det att Jesus ska bli avrättad. Det står att svetten droppar som blod ner på marken. Och i sin ångest ber han till sin far i himlen: ta bort denna bägare från mig. Vad hade hänt om fadern hade gjort det och låtit Jesus undgå döden? Vad hade hänt med frälsningen då? Inget kors. Ingen död för våra synder. Ingen uppståndelse till det eviga livet. Men Jesus bön slutar inte där. Så här lyder den i sin helhet, om vi får upp det på bilden här. Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte min. Det var så Jesus lärde sina lärjungar att be. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Den här bönen har miljontals människor fortsatt be i 2000 år nu. Jag vet inte hur bönen påverkar historien, men jag är övertygad om att den ändå gör skillnad, både i våra egna liv och i världen vi lever i. Så Gud är varken en bankomat som alltid ger dig det du knappar in. Och han är inte en blind urmakare som bara vridit upp världen och lämnat den åt sitt öde. Verkligheten ligger någonstans däremellan. Det kristna livet är mycket mer spännande än de här förutsägbara extremfallen. Och vår bön är ett uttryck för det här mysteriet. Men bön är inte bara höljd i mysterium. Bibeln beskriver även väldigt konkreta orsaker till varför vi inte får det vi ber om. Det kan till exempel vara för att vi inte hjälper de svaga, att vi män inte visar våra fruar aktning, eller att vi helt enkelt inte gör det som behagar Gud. Men orsaken som jag tycker är allra mest intressant, kanske för att jag själv känner mig så träffad, är att vi låter våra begär styra våra böner. Så här skriver Jakob, Jesus egen bror, i sitt brev. Ni ber, men ni får ingenting. Därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era begär. Jag tror när det skulle påverka vår relation till Gud om man gav oss allting vi begärde här i världen. Jag tror att våra begär bara skulle svälla ännu mer. Kanske som aldrig kunde mättas. För vårt problem är att den här världens goda inte räcker till för att mätta våra begär. Det lärde oss predikaren för några veckor sedan. Jesus däremot, han ger oss det vi verkligen behöver. Det visar han med sitt bröd under. När han mättade den hungrande folkskaran. Det är bara brödet från himlen, alltså Jesus själv, som kan stilla vår allra innersta längtan. Vi sjöng ju tidigare då att han är vår själs begär. Men tänk om Jesus istället för bröd hade skapat guldtackor och delat ut dem till allihopa. Tror ni att folk hade nöjt sig med en vardera? Eller hade de begärt mer? När vi får det vi begär här i världen så vill vi alltid ha mer. Så det finns en skillnad på vad vi begär och vad vi behöver. Och vårt problem är att det vi vill ha allra mest ofta är det vi inte behöver. Så Gud kan forma oss både genom att svara på våra böner, men även genom att inte ge det vi ber om. Ibland överraskar han oss. Eller så låter han oss vänta. Och det gissar jag att många av er har varit med om. Väntan är en del av bönen som vi lätt glömmer bort. Så jag vill ta upp väntans betydelse innan jag avslutar. Vi måste komma ihåg att vi lever i en fallen värld och vissa böner får inte sitt svar förrän Jesus kommer tillbaka. Men fram till dess, medan vi väntar, tror jag att Gud vill forma oss genom våra böner och skapa uthållighet och tillit. Det här är något som jag själv har upplevt i mitt eget liv. Från min gymnasieklass var det bara jag och en till kille som slapp göra lumpen. Han hade diabetes och jag hade problem med hjärtrusningar. Det var inget jätteallvarligt. Men det kunde vara rätt obehagligt ibland. Man känner sig rätt maktlös när hjärtat går berserk där inne. Och under tonåren, även innan jag hade kommit till tro, så bad jag alltid Gud att, eller jag bad, jag vet inte om jag bad till Gud, jag bad i alla fall, att hjärtat alltid skulle lugna ner sig. Och efter jag kom med i kyrkan så fick jag ta emot förbön många gånger. Men utan resultat. Besvären kom tillbaka varje gång. Trots alla böner. Men för drygt 5 år sedan genomgick jag en operation. Den moderna fikonkakan. Och nu är besvären helt borta. Och nu när jag har fått lite distans och kan blicka tillbaka på den här tiden, så kan jag faktiskt känna väldigt tacksamhet. Till och med för alla de gånger jag fick hjärtrusning och var tvungen att gå av basketplanen och sitta och vila. Medan mina lagkamrater spelade en man kort. Det var ingen rolig känsla. Jag tror inte att Gud önskade mig hjärtproblem. Men jag är övertygad att han använde dem för sina syften. Han formade min tillit genom mina obesvarade böner. Genom många år av väntan. Och även i Bibeln finns det många berättelser om just väntan. Flera av de största händelserna inleds faktiskt med obesvarade böner och tider av lång väntan. Gång på gång möter vi barnlösa kvinnor som längtar, väntar och ber om barn. Sara och hennes man Abraham är kanske kändaste exemplet, men det finns många fler. De förstfödda sönerna till de här kvinnorna spelar sedan en avgörande roll i Bibeln i Guds frälsningsplan. Och när jag tänker på alla de här människornas livsöden, hur de fick vänta i åratal, så slås jag av hur långmodig Gud är. Det är nog bra för oss att komma ihåg i vårt böneliv också. Att Gud har allt i sin hand. Jesus uppmanar oss visserligen att be, söka och bulta ihärdigt i våra böner. Men han säger också att vi ska höra. Och Augustinus, en gammal kyrkofader, skrev att ibland ber vi som mest när vi säger som minst. Och vi ber som minst när vi säger som mest. Ibland måste vi stilla oss och vara tysta en stund för att inte överrösta Guds vilja med våra egna begär. För Gud låter oss alltid invänta hans timing. Och vi vet inte alltid varför Gud dröjer. Varför han låter oss vänta. Eller varför bönesvar uteblir. Och just därför får vi inte hänga upp hela vår tro på bönesvar. För ibland är det som Jesus sa till Jakob, Johannes och deras mamma när de bad om att få de främsta platserna i det kommande riket. Ni vet inte vad ni ber om. Det var därför Jesus hade lärt sina lärjungar att be: låt din vilja ske. Inte min. Och ge oss idag det bröd vi behöver. Inte alla de sakerna jag begär. Bönen är varken en trollform eller ett knep för att få det vi vill ha. Det är en gåva från Gud. Och en ständig inbjudan till en relation. Och den kristna bönen skulle man kunna säga att det är unik i det att vi inte bara ber till Gud utan även med och i Gud. Gud drar oss in i en relation med sig själv, in i själva treenigheten. När vi ber till vår fader i himlen med Jesus vid vår sida i den heliga andes kraft. Han kräver inga vackra ord eller avancerade tekniker. Bara ett ärligt och ödmjukt hjärta. Precis som när Hiskia vände ansiktet mot väggen och gråtande bad: Herre, tänk på mig. Och Gud svarade: jag har hört din bön och sett dina tårar. Jag ska göra dig frisk igen. Men vare sig vi upplever bönesvar eller inte, så är det någonting vi alltid kan vila i. Att Gud hör våra böner och ser våra tårar. Han vet bättre än vi själva vad vi innerst inne längtar efter och vad vi verkligen behöver. Och en dag kommer hans vilja att ske på jorden så som i himlen. Amen.